Den tredje orsaken, läran att människan kan medverka till sin omvändelse och utkårelse, det är vad det här föredraget ska handla om. De som företräder läran om den tredje orsaken, nämligen att människan före omvändelsen har förmåga att anpassa sig till nåden och sålunda medverka till sin omvändelse, talar ändå mycket om nåden. Man betonar att för det första Guds barmhärtighet och för det andra Kristi förtjänst är huvudorsaken till människans frälsning. Man lär att Guds beslut att återlösa människorna genom Kristus är helt och hållet grundat på nåden alena, liksom utstakandet av trons väg till salighet. Också kallelsen eller inbjudan till Guds rike är helt oförtjänt endast av nåd. Men när man kommer till människans omvändelse, då lär man inte längre nåden alena. Orsaken till omvändelsen ligger också för det tredje i något hos människan själv. Frälsningen hänger ytterst på människans gensvar mot nåden. Att hon väljer rätt. Att hon säger sitt ja. Eller åtminstone att hon låter bli att säga nej. Hon kan avgöra om hon ska låta sig hjälpas, låta sig dragas eller inte. Denna lära om en tredje utslagsgivande orsak till varje omvändelse är mycket vanlig också inom den yttre lutherdomen, fastän den så kraftigt fördöms av de lutherska bekännelseskrifterna. Ty enligt skriften är också omvändelsen och utkårelsen helt och hållet ett verk av nåden alena, inte av nåden plus något hos människan. Anledningen till att människan inte kan medverka till sin omvändelse är att hon före omvändelsen är andligt död. I Efesierbrevet 2. Ett lik kan inte medverka till sin uppväckelse eller levandegörelse eller uppståndelse. Skriften kallar ju detta med nya födelsen eller omvändelsen för den första uppståndelsen. Det är helt och hållet ett under, ett verk av Guds nåd. Jag citerar: Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta, inte av nåd plus någon egen gärning. Ja, han har uppväckt oss med honom. Efesierbrevet 2:4 följande. Och jag citerar ur Romarbrevet 9:16. Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Vad lär då de lutherska bekännelseskrifterna? Jag citerar, hopar här en rad citat ur de lutherska bekännelseskrifterna först. Det är ett misstag att Guds nåd endast består där i att han i sanningens predikan uppenbarar för oss sin nåd, men att det skulle vara vårt eget verk och stå i vår egen makt att giva det predikade evangeliet vårt bifall. Utgåvan från 1957, sidan 565. Därför är det falskt och oriktigt att lära att icke blott för det första Guds barmhärtighet och för det andra Kristi allra heligaste förtjänst, utan för det tredje även något hos oss vore grunden till Guds utkårelse, för vars skull Gud utkårat oss till evigt liv. Sidan 672. Vi förkastar och fördömer den villfarelsen att då den helige ande med ordets predikan gjort början och därmed tillbjudit sin nåd, människans vilja av egen naturlig kraft likväl i någon mån, om än ringa och svagt, förmår bidraga, hjälpa och medverka samt göra sig själv skickad och beredd för nåden, omfatta och mottaga densamma samt tro evangelium. Sidan 506. Människan är och förblir en fiende till Gud intill dess hon med den helige andes kraft genom det predikade och hörda ordet blir av idel nåd utan allt eget åtgörande omvänd, troende, pånyttfödd och förnyad. Sid 559. Människan gör med sin vilja motstånd mot Herren Gud intill dess att hon blir omvänd. Likväl är det sant att människan före omvändelsen dock är en förnuftig varelse med förstånd och vilja, men icke med förstånd i gudomliga ting eller vilja till något gott och frälsningsbringande. Hon kan sålunda, som ovan sagt, alls ingenting göra till sin egen omvändelse och är i detta hänseende mycket värre än en stock eller sten, till hon gör motstånd mot Guds ord och vilja till dess Gud uppväcker henne från syndens död samt upplyser och förnyar henne. Sid 571. Och slutligen, följande talesätt: människans vilja är i omvändelsen icke overksam utan verkar något, och Gud drager, men han drager den som är villig, hava införts för att i strid mot läran om Guds nåd framhäva den naturliga fria viljan vid omvändelsen. Beträffande dessa är det av den förutgivna utredningen uppenbart att det icke är oförenliga med den sunda läran. Sid 576. Det här var alltså en rad citat ur de lutherska bekännelseskrifterna som entydigt förkastar den tredje orsaken. Men nu har vi det mänskliga förnuftet. Det mänskliga förnuftet, det är inte tillfredsställt med denna bibliska lära om nåden alena. Om människan inte själv kan avgöra sig för Gud, inte ens i någon mån medverka samt göra sig själv skickad och beredd för nåden, alls ingenting göra till sin egen omvändelse, gör motstånd och förblir en fiende tills hon av idel nåd utan allt eget åtgörande blivit omvänd eller troende, hur skall man då kunna förklara att somliga blir utkårade och omvända och inte andra? Men om människan själv med Guds hjälp redan före omvändelsen har förmågan att kunna säga ja till nåden, eller åtminstone kunna upphöra att göra motstånd, så kan förnuftet förklara varför somliga blir omvända och inte andra. Förklaringen ligger då i den så kallade tredje orsaken, i människornas olika hållning till nåden före omvändelsen. De människor som förhåller sig rätt till nåden, som väljer livet, som avgör sig för Gud, de blir omvända. Och när Gud utkårade dem, så säger då förnuftet att Gud tog hänsyn till denna deras rätta hållning, som han genom sitt förutvetande kände till. Denna lära, att det är en olikhet hos människorna före omvändelsen som kan förklara varför somliga blir omvända och inte andra, den strider, som vi redan har sett, mot skriften, och den är följaktligen fördömd i de lutherska bekännelseskrifterna. Den läran kallas för synergism. Synergism betyder medverkan. Och den går alltså ut på att den oomvända människan kan medverka till sin omvändelse. Om nu förnuftet till följd av skriftens klara ord om att alla oomvända människor är lika döda, lika fördärvade, inte vågar sig på den här synergistiska förklaringen, så försöker förnuftet istället med den förklaringen att olikheten finns hos Gud. Gud förhåller sig olika mot människorna. Somliga är föremål för en nådevilja som inte kan motstås, och det är förklaringen till att just de blir omvända. Andra är endast föremål för en nåd som inte är allvarligt menad, eller bara som är skenbar. Eller annorlunda uttryckt, de är inte föremål för en särskild oemotståndlig nådevilja. Och det är då förklaringen till att de inte blir omvända utan går förlorade. Detta är den kalvinistiska läran som också strider mot skriftens ord. Ty enligt skriften är Guds nådevilja allmän och lika allvarligt menad mot alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. 1 Timoteus 2:4. Skriften lär inte heller att det är Guds fel om många människor inte blir omvända utan går förlorade. Orsaken till förtappelsen ligger helt och hållet hos människan själv, att hon envist avvisat Guds nåd. Men därav följer inte, så som synergisterna tror, att orsaken till omvändelsen och saligheten ligger hos människan själv. Nej, Bibeln lär att människans omvändelse och salighet som enda orsak har Guds barmhärtighet och Kristi förtjänst, alltså är ett verk av nåden alena. Människans fördömelse däremot har som enda orsak människan själv, hennes ihärdiga motstånd och ohörsamhet. Vi får sålunda ta vårt förnuft till fånga under Kristi ord, under Guds ord. Det är Guds ord som lär oss det rätta, som lär oss vad vi ska tro. Förnuftet får inte i strid mot Guds ord föreskriva trosartiklar. Det borde också synergister och kalvinister besinna. Nu kan en människa börja spekulera och grubbla inför denna hemlighet. Men det ska vi inte göra. Konkordieformen avvisar sådant grubbel som kan uppstå, citat, när vi ser den ene bli förhärdad, förblindad och prisgiven åt ett förvänt sinne, men den andra med lika stor skuld blir omvänd på nytt, och så vidare. Sidan 667. Och vidare, ty dem som blir straffade och mottagar sina synders lön sker ingen orätt. Men i de andra, åt vilka Gud giver och hos vilka han bevarar sitt ord, varigenom de upplysas, omvändas, behållas och bevaras, förhärligar Gud sin rena nåd och oförtjänta barmhärtighet. Sidan 667. Och vidare. När vi jämför oss med dem som går förlorade och finna oss lika dem, det vill säga lika mycket värda Guds fred och förbannelse, må vi så mycket ivrigare lära känna och prisa Guds alldeles oförtjänta nåd mot barmhärtighetens käril. Sidan 667. Vi ska lägga fingret på munnen. Jag citerar ur bekännelseskrifterna samma sida. Då vi i denna artikel går så långt, håller vi oss på den rätta vägen, till det står i Hosea 13 att du råkar i fördärv, Israel. Det är din skuld, men att du har fått hjälp, det är endast min nåd. Om vi åter i denna fråga vill jag stiga för högt och gå utanför denna gräns, så må vi med Paulus lägga fingret på munnen. Tänka och säga, vem är du människa som vill gå till rätta med Gud? Slut på citatet. Såväl kalvinister som papister och synergister vill inte lägga fingret på munnen och acceptera en hemlighet som Gud inte uppenbarar i sitt ord. Och därmed kommer de i konflikt med antingen läran om den allmänna nåden, kalvinisterna, eller läran om nåden alena, papister och synergister. Följden blir att såväl skriftens lära om omvändelsen som dess lära om utkårelsen blir förvanskade. Och det ska vi nu i det följande ge några exempel på. Först något om den äldre Melanchthon. Synergismens utbredande inom den yttre lutherdomen har sin upprinnelse i den äldre Melanchthon. Frågan, varför blir somliga omvända och inte andra, eller på latin, cur alii prae aliis, ville han besvara. En fråga som vi har sett skriften inte besvara, och inför vilken vi därför ska lägga fingret på munnen. Men det mänskliga förnuftet vill alltså förklara, för att bruka Melanchthons eget exempel, varför en David blev antagen och en Saul däremot förkastad. Hans förklaring blev: Davids hållning var bättre. Citat: det måste i oss nödvändigtvis finnas en orsak till skillnaden varför en Saul förkastas och en David antas. Den måste bestå i ett olika handlande hos dessa båda. Detta citat är hämtade ur Melanchthons senare bearbetning av hans lärobok Loci communes rerum theologicarum. I första upplagan av denna Loci, som den kallas, kort, från 1521, lärde Melanchthon i enlighet med skriften och i enlighet med Luther, citat, att människan vid sin omvändelse förhåller sig pure passive, alltså helt passivt. Det vill säga, alls ingenting själv gör därtill, utan blott lider det som Gud verkar i henne. Detta citeras i bekännelseskrifterna, sid 577. Men i sin bearbetning av Loci 1535 tillskrev han nu den mänskliga viljan, och jag citerar Cornelius i hans kristna kyrkans historia, 50-delen, sid 129. Tillskrev han nu den mänskliga viljan en, om och ringa, dock aktiv andel i omvändelsens och vägabringande, i det att han uppställde tre orsaker till conversio, alltså omvändelse. Ännu bestämdare framträder Melanchthons nya lära i upplagan av år 1548. Vi vet att Luther dog ju 46, och nu kände sig Melanchthon fri att ge uttryck för en synergism som han så länge Luther levde försökte att hålla tillbaka. Där i denna upplaga från 1548, där lär han att den oomvända människan har förmåga att anpassa sig till nåden, facultas applicandi sed gratia. Och vi har ju redan citerat de avsnitt i bekännelseskrifterna som direkt avvisar en sån här uppfattning som falsk. Detta att människan i någon mån, sedan hon har fått inbjudan, kan medverka eller anpassa sig till nåden och så bidra till sin omvändelse. Så ska vi nämna en herre vid namn Samuel Huber, som levde 1547 till 1624. För alla synergister blir läran om utkårelsen en stötesten, om man på olika sätt söker en stötesten som man på olika sätt söker komma ifrån. Till Bibelns lära om utkårelsen ger inget utrymme för någon tredje orsak. Utkårelsen har ju ägt rum före världens grundläggning, innan någon människa gjort vare sig gott eller ont. Utkårelsen är ett nådaval, alltså ett val på grund av nåd alena, på grund av Guds viljas fria behag, helt oberoende av något hos människan. Innan vi går in på hur Huber bär sig åt för att komma förbi det här, så är det säkrast att vi erinrar oss följande punkter i skriftens lära om utkårelsen. Och vi ställer upp de här punkterna i anslutning till Konkordieformens bibelstudium i artikel 11. Med Guds eviga utkårelse menas Guds förutbestämmelse till salighet. Det vill säga, alla som är utkårade blir också saliga. Ty utkårelsen är en grund till deras salighet. Utkårelsen får inte blandas samman med den allmänna nådeviljan eller Guds frälsningsrådslut som gäller alla människor. Utkårelsen gäller icke samtidigt goda och onda, utan endast Guds barn som är utkårade och förutbestämda till evigt liv förrän världens grund var lagd. Ingenting som Gud i förväg vet om människornas framtida hållning till nåden ligger till grund för hans eviga nådaval. Man måste noga aktgiva på skillnaden mellan Guds eviga förutvetande och hans barns utkårelse till den eviga saligheten. Ingenting hos människan är orsak till utkårelsen. Endast Guds barmhärtighet och Kristi allra heligaste förtjänst är orsak till utkårelsen. Guds eviga utkårelse är en verkande orsak som skapar, hjälper och befordrar vår salighet och vad därtill hör. Den heliga skrift lär att allt andligt gott som i tiden kommer de utvalda till del, tro, rättfärdighet, helgelse, bevarande etc., är en följd och en verkan av deras eviga utkårelse. Till exempel Apostlagärningarna 13:48, Romarbrevet 8:30 och Efesierbrevet 1:3-14. Tanken på något hos oss är hämtad utanför ordet och i strid med ordet. Därför är det falskt och oriktigt att lära att icke blott för det första Guds barmhärtighet och för det andra Kristi allra heligaste förtjänst, utan även för det tredje något hos oss, vore grunden till Guds utkårelse, för vars skull Gud utkårat oss till evigt liv. Ja, det här var en rad citat och referat från de lutherska bekännelseskrifterna om utkårelsen. Hur var det nu med Huber? År 1592 installerades Huber som professor i Wittenberg. Men han blev till stor sorg och besvikelse. Han började nämligen lära att utkårelsen var allmän. Det vill säga att det inte fanns någon utkårelse som var orsak till tron och saligheten, som var av nåd alena, helt oberoende av något hos människan. Huber blandade samman rättfärdiggörelsen och utkårelsen. Alla texter som talar om att endast Guds barmhärtighet och Kristi förtjänst är orsak till människans omvändelse och slutliga salighet, lät han istället avse Guds allmänna frälsningsrådslut. Vi ska senare se hur Rosenius exakt återger Hubers lära om utkårelsen. Genom den här läran fick Huber utrymme för den tredje orsaken, att människans salighet ytterst avgöres av människan själv, hennes ställningstagande till det så kallade allmänna valet. När alla försök att få Huber att överge sin obibliska lära misslyckades, så avsattes han. Så har vi Johann Lattermann, som levde 1620-1662. Jag nämner honom här därför att bland dem som på 1600-talet, och det var flera, som var influerade av synergism, så var just Lattermann den som har blivit upphovsmannen till den moderna formen av synergism. Lattermann betonade att människan är oduglig i andliga ting. Hon kan inte själv ordna med sin frälsning. Men med Guds hjälp genom nådekrafter som hon får av Gud före omvändelsen vid inbjudan, så kan hon aktivt medverka till sin omvändelse. Det gäller nu för henne att inte förakta dessa nådekrafter, utan hon måste göra ett rätt bruk av dem. Det hänger på hur hon använder sig av den erbjudna nåden. Sedan Gud erbjudit människan sin nåd, så säger Laterman, står det i människans förmåga att prestera det som är nödvändigt för omvändelsen och saligheten. Om vi nu sammanfattar det här, så kan vi säga att Melanchthon och Huber och Laterman har fått många efterföljare. Medan skriftens egen lära klart framställd i Concordieformen artikel 2 och artikel 11 på många håll lämnas obeaktad eller avvisas. Och vi ska nöja oss med två exempel, Schartau och Rosenius. Först Schartau. I Henrik Schartaus bibliska katekes, utgiven av Johannesson Uddevalla 1955, förnekar Schartau uttryckligen att orsakerna till vår rättfärdighet och eviga salighet är endast två. Han lär en tredje orsak, nämligen att människan före tron kan medverka till sin omvändelse. Sådana ting som enligt skriften är en följd av tron, som alltså är andens frukter, de förlägger Schartau före tron och som en betingelse, ett villkor, en förutsättning för att människan ska kunna bli troende. Han talar om tre nådens verkningar före omvändelsen. Om människan gjort ett rätt bruk av den första, nämligen den kallande nåden, så ska hon, citat, ha en beständig och outsläcklig lust till Guds ord. Alltså långt före det att hon har närmat sig det stadion då hon har blivit troende. Hon ska, säger han, om hon skulle följa sin böjelse, så gjorde hon inte ett annat än läste Guds ord. Sidan 147. Detta ska alltså in i Schartau en icke-troende människa kunna prestera för att komma vidare mot sin omvändelse. Alltså en människa som är ett lik i andliga ting. Som enligt skriften är andligt död. Som enligt skriften är motståndare till och en fiende till Gud. Hon ska kunna prestera denna lust till honom och hans ord. Om människan till slut når fram till trons upptändande i nya födelsen, så frågar Schartau, av vad orsak anses den troende människan att vara fri från fördömelse? Och han svarar, förnämligast av den orsak att Jesus hade förvärvat åt henne befrielse från all fördömelse, när Jesus ut i sin död hade blivit befriad ifrån all fördömelse. Och därnäst av den orsaken att hon tror detta. Sidan 192. Tron blir alltså för Schartau en verkande orsak till rättfärdiggörelsen och frälsningen. Detta är bakgrunden till att sådana kretsar som har Schartau som lärofader förkastar den objektiva rättfärdiggörelsen. Följden av denna synergism blir givetvis att Schartau måste lära falskt också om utkårelsen. I sin bok om nådavalet, utgiven av Johannesson Uddevalla 1960, lär han, precis som Melanchthon och Laterman, att människan genom kallelsen får förmågan att anpassa sig till och mottaga Guds nåd. Och nu hänger frälsningen på hur människan använder denna förmåga. Som, säger Johannesson i sin inledning, så som en nödvändig orsak från människans sida för att hon ska nå saligheten och det eviga livet, måste människan både använda sin vilja och sin strävan, vilka Gud skänker henne genom sin barmhärtighet. Hon får visserligen skänka nådekrafter, men nu hänger det på att hon tar vara på den förmåga hon har fått. Och Chartreux själv säger: det är först genom själva kallelsen människan återställes så till sin förlorade frihet att det står henne fritt. Står henne fritt, antingen hon vill anamma kallelsen eller förkasta densamma. Sidan 33. Ni ser hur likt det här är de som säger: nu är valet ditt, människan. Nu får du avgöra dig. Det hänger på dig hur det ska bli. Och detta säger man alltså till ett lik, en som är död, som inte kan ge sig liv eller medverka till det nya livet, som är andliga ting, inte har någon fri vilja. I sitt utkårelsebeslut om människan har Gud enligt Chartreux, citat, gjort avseende på hennes förhållande i så motto att Gud beslutat att hjälpa den människa om vilken Gud har förutsett att hon låter sig hjälpa. Sid 35. Denna uppfattning stöder Chartreux på en feltolkning av Romarbrevet 8:29, där det står dem som Gud förutkänt. Detta betyder den som Gud förutkänt, dem som han i förväg inte vet något om, utan till exempel att de låter sig hjälpa, utan det betyder de som han i förväg känts vid, de som han tillägnat sig, utvalt i förväg. Detta framhåller också Concordieformen. Vi har alltså sett hur Melanchthons och Lattermans synergism går igen hos Chartreux, en synergism som är klart fördömd i de lutherska bekännelseskrifterna. Och så Rosenius. Rosenius synergism är inte så tydligt uttalad som hos Chartreux. Det finns ställen hos Rosenius som bekänner den objektiva rättfärdiggörelsen. Men en lära om utkårelsen och omvändelsen omfattas av Rosenius som är klart synergistisk. Precis som Huber slår Rosenius vakt om något hos människan som en tredje avgörande orsak till utkårelsen och omvändelsen. Det som vi ovan har sagt om Huber, det passar också helt in på Rosenius. Precis som Huber lär Rosenius att Gud utvalt alla människor, onda och goda, fastän Concordieformen i enhet med skriften lär, citat, icke samtidigt goda och onda, utan endast Guds barn. Precis som Huber låter Rosenius de texter som handlar om utkårelsen handla om Guds rådslut angående alla människors frälsning. Utkårelsen förväxlas med Guds allmänna nådevilja. När det inte går att komma ifrån att utkårelsen gäller enskilda personer, till exempel Romarbrevet 9, och är en verkande orsak till deras omvändelse och tro, då talar Rosenius istället om utkårelsen av trons väg för dessa personer. Att Gud utvalt oss i Kristus, det betyder, enligt Rosenius, att Gud utvalt tron på Kristus som frälsningsväg. Men skriften använder aldrig orden förutbestämma, utkåra, utvälja om Guds frälsningsordning, utan alltid endast om människor. Att Gud utvalt oss i Kristus betyder att Gud utvalt oss genom Kristus, att Kristi förtjänst ligger till grund för hans välbehag och fria nådeval. Och detta framhåller också Concordieformen. Rosenius lär i direkt konflikt med Concordieformen att enskilda personers utkårelse till salighet grundas på Guds förutvetande. Gud har av evighet förutsett hur var och en skulle förhålla sig mot den kallande nåden, framhåller han. Fjärde bandet, sid 122. Och denna människans hållning blir för Rosenius, precis som för Melanchthon, Lattermann och till exempel Chartreux, den tredje orsaken till utkårelsen och omvändelsen. Och precis som Chartreux feltolkar också Rosenius Romarbrevet 8:29. Rosenius avvisar med rätta kalvinismen som lär att Gud bestämt somliga till fördömelse. Till människans fördömelse är helt och hållet människans eget fel. Men samtidigt lär han att det är en falsk mening att Gud skulle hava utan avseende på människornas förhållande bestämt somliga till salighet. Han anklagar alltså den lutherska läran i Konkordieformen för att vara falsk. Om den här synergismen säger Konkordieformen: därför är det falskt och oriktigt att lära att icke blott för det första Guds barmhärtighet och för det andra Kristi allra heligaste förtjänst, utan för det tredje även något hos oss, vore grunden till Guds utkårelse, för vars skull Gud utkårat oss till evigt liv. Precis som de ovan nämnda lär Rosenius att när människan erfar andens kallelse till nådens bröllop, när hon nås av bjudningen, då återvinner hon så pass mycket frihet att hon har förmåga att förhålla sig rätt till Guds nåd. Och hennes bruk av denna förmåga avgör hennes frälsning. Det är genom denna bjudning, citat, som människan sätter sin förmåga, den hon icke förut hade, att välja mellan livet och döden, och att hon först då avgör sitt eviga väl och ve. I anslutning till Romarbrevet 9:16, som så tydligt utesluter all synergism, upprepar Rosenius sin synergism. Han säger: men just då när Herren drager, när Herren är nära och verkar, då sättes den eljest döda människan i stånd att också kunna höra hans röst, komma till honom, anamma honom, tro, följa med mera. I Romarbrevets kommentaren, andra delen, sid 35. Och så som avslutning: nåden alena. Vi har ovan sett exempel på hur den evangelisk-lutherska läran om nåden alena begränsats och inte fått omfatta också människans omvändelse. Förnuftet vill kunna förklara varför somliga blir omvända och inte andra. Allt ifrån den senare Melanchthon har, som vi sett, också på luthersk mark synergister uppträtt som lär något hos människan som tredje avgörande orsak till omvändelsen. Det är denna synergism som ligger bakom den mycket vanliga falska läran om utkårelsen, nämligen att något hos människan varit avgörande för utkårelsen av enskilda människor till salighet. När Bibeln klart lär att orsaken endast är Guds barmhärtighet och Kristi allra heligaste förtjänst, eller med ett ord, nåden alena, så har man genom att förväxla utkårelsen med Guds allmänna frälsningsrådslut kunnat förneka att omvändelsen är ett verk av nåden alena. Detta förnekande av nåden alena när det gäller omvändelsen och människans slutliga frälsning är mycket allvarligt. Ty det berövar de kristna den fasta grunden för deras saliga hopp. Utan nåden alena är vi förlorade. Ty före omvändelsen är alla människor andligt döda och fiender till Gud, och oförmögna att kunna medverka till sin omvändelse. Läran om utkårelsen, som vi inte har haft tid här att närmare gå in på, får vi göra ett annat sammanhang, den är bara avsedd för det kristna, för den lilla klena jorden som av nåden alena förts från döden till livet, från mörkret till ljuset, från fiendskapen till Guds vänskap. Djävulen, världen och det egna köttet rasar just mot dem. Men under kors och lidande tröstas de och styrkes de med läran om nåden alena. Därför är Bibelns klara lära om utkårelsen så dyrbar, så kär, så trösterik för de kristna. Jag citerar bekännelseskrifterna: denna lära skänker oss också den sköna och härliga trösten att varje kristen människas omvändelse, rättfärdighet och salighet legat Gud så varmt om hjärtat, och att han så uppriktigt menat något därmed, att han för en världens grund var lagd, hållit rådslag därom och i sitt beslut bestämt att han ville föra mig därtill och behålla mig där i, sidan 665. Och sammalunda framställer också Paulus i Romarbrevet 8 på ett trösterikt sätt att Gud i sitt beslut före all tid bestämt genom vilket kors och lidande han ville göra var och en av de utvalda till sin sons avbild, och att för var och en hans kors skall tjäna honom till det bästa, emedan de är och kallade efter hans beslut. Si 665 följande. Det är alltså den trösterika läran om nåden alena och utkårelsen av nåd alena för Kristi skull, som gör att Luther och alla kristna kan sjunga på följande sätt. Om världen full av djävlar var och ville oss förskjuta, vi ändå ingen fruktan har, vi vet hur det ska sluta. Om världens förste har oss, om världens förste är oss hetsk och bitter, om man gör, så gör, jag står ordagrant, så gör han oss ej förtret. Hans dom vi redan vet, ett ord kan honom fälla. Amen.